Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Föredrar du att bli tilltalad fader, Mikael?
Det är nog det som är det korrekta, ja.
Fader.
Nu när jag är här i den kapaciteten så är det den titeln som
Men så säger man det i Svenska kyrkan, va? Fader, eller vad säger man om präster?
Det beror på sammanhang. Om du är i ett högkyrkligt sammanhang där man fokuserar mycket på tradition och liturgi, så kan det hända att man kallar prästen för fader. Men så har du ju kvinnliga präster också, och då skapar det ett problem.
Vad säger man då?
Jag vet inte.
Nu var det ett ord här som han för inte vet, liturgi. Liturgi.
Liturgi, nej. Från grekiskans.
Litt någonting måste vara med någonting med böcker eller någonting litterär, tänker jag på.
Nej, det är folkets tjänst eller arbete.
Aha.
Alltså, du kallar en gudstjänst för en liturgi.
Det känner jag inte till alls.
Huvudnamnet på våra ortodoxa högmässor, alltså nattvardsgudstjänsten, kallas för liturgi.
Aha.
Så det är någonting som prästen och folket tillsammans frambär som en offergåva till Gud, kan man säga.
Man kan säga så här, att när man går till kyrkan, och du vet då när du precis håller på att somna i kyrkbänken här, ni får tycka att folk är jättetråkigt och du pillar på telefonen, så sker ju en massa saker.
Chang, nu pratar om dig själv. Då
sker ju en massa saker i en kyrka.
Som exempelvis?
Prästen brukar, är du en katolsk församling exempelvis, och så läser han någon bön, man sjunger någon sång, och sen ska man sitta ner, sen ska man stå upp, och det är en massa olika moment liksom innan gudstjänsten är slut. Och en ortodox gudstjänst, de är ju nästan ännu mer coola, det är lite mer hårdrock, för då är det rökelser och man svingar med, du vet, och det är hela konkarongen. Och det är så här traditioner som går tillbaka, liksom, ja, det är väl ett par tusen år måste det väl vara.
Ja, alltså ortodoxa kyrkan går tillbaka ända vägen tillbaka till Jesus och apostlarna. Det är det som är själva grejen.
Men hur ser ni på Svenska kyrkan idag? Om man säger.
Wow, ja, pang på.
Pang på.
Ja, men om man är ortodox, ni känner till ortodox.
Det nej, men det var det jag tänkte ställa frågan. Det kanske du kan förklara, Chang, eller...
Alltså, jag har en präst här.
Så här, jag vet inte om... det kanske kan vara ge en liksom crash course i vad är ortodoxa kyrkan.
Ja, tack.
Grunderna. Okay. Så i grund och botten, som jag sa, det är den kyrkan som går hela vägen tillbaka till Jesus och hans apostlar, som man då läser om i Bibeln.
Får jag ställa en dum fråga redan där?
Kör på.
Apostlarna, vilka är det? Är det några som...
Apostlarna är de 12 lärjungarna först och främst. Jesus hade 12 lärjungar.
Jag visste inte till att de var apostlar.
Nej, just det,
men, jag tror de var kompisar som hängde.
Det var de också. Det var de också, ja precis. Fast, ja,
just det. Det var ett ungdomsgäng som hängde och käkade okay. middagar med varandra.
Ja, men jag tar många saker för givet, så det är bara bra. Med, ja. Det finns inga dumma frågor. Så bara shoot, ställ de frågor som du har. Eller som ni har. Och kyrkan fanns i ungefär 1000 år. I någorlunda frid och fröjd kan man säga. Kraftig förenkling såklart. Men om man hade vissa saker som man behövde brottas med och handskas med, som alltid händer i ett historiskt skeende. Och det fanns 5 stycken tidiga centra, kyrkliga centra i den gamla romerska världen. Jerusalem såklart, Antiochia, Alexandria i Egypten, Konstantinopel och Rom. Men påven, biskopen i Rom, började så småningom odla vissa egenheter. Så på 1000-talet så skedde en splittring. Till exempel påvens anspråk på auktoritet över den världsvida kyrkan.
Som i, det där kommer jag ihåg från gymnasiet då, ja. När man läste religionskunskap.
Men Öst och Västrom delades ju på 600-talet. Var det inte där vi hade första? Östrom var ju Konstantinopel.
Ja, det där är världsliga skeenden då. Alltså de politiska historiska politik, skeendena.
Okay, okay.
Så kejsar Konstantin flyttade sin huvudstad till staden Bysans, senare Konstantinopel, på 300-talet.
Miklagård heter den egentligen, om vi ska vara riktigt banala.
Så ortodoxa kyrkan, de här 4 stycken centra då, som jag nämnde, de finns kvar fortfarande idag, och så har det tillkommit andra. Kiev, Moskva, Bukarest, Belgrad och så vidare. Så idag så finns det kanske 16 stycken självständiga ortodoxa kyrkor runt om i hela världen. Om jag har den siffran rätt, men något sånt. Ja.
Och då är de självständiga alltså?
De är självständiga.
Från varandra och så?
Ja, precis.
Så Kiev, ortodoxa kyrkan i Kiev kan bråka med ryska ortodoxa kyrkan?
De bråkar rätt mycket.
Ja, let's not go there. Alltså, ja precis. Ja, men det händer alltid att man bråkar. Som syskon bråkar i en familj, ah, ja. Så bråkar man lite grann. Det hör liksom till.
Vad men, bråkar man om?
Ja, allt möjligt.
Vi går inte in på det. Eller gå in på det.
Nej, men alltså jag är inte så intresserad av det världsliga, att det kan vara nationella konflikter och så. Men är det teologiska bråk främst?
Ja, det kan vara teologiska bråk, men det kan också vara en del, vad ska man säga, administrativa frågor och sånt där. Okay. Ofta så bråkar man i 10 år och sen så slutar man.
10 år?
Ja, något okay. sånt där. Ja? Ni måste förstå att ortodoxa kyrkan är en väldigt, väldigt långsam kyrka. Det går inte med blixtens hastighet, utan saker och ting... Och det är också en av den kyrkans styrkor, att den tar sig långsamt fram genom historien. Och ja, hur som helst, 16 stycken självständiga kyrkor, så vi har inte då den här tanken på påven som en enande karaktär i vår förståelse av vad kyrkan är, utan snarare så har vi ett konciliärt, eller vad ska man säga, ja, konciliärt. Vi kommer samman i... möten, kyrkomöten, där vi tillsammans försöker besluta saker och ting. Och vi kan inte lämna all auktoritet till en jordisk person eller instans. Om man tänker på det, i den katolska kyrkan så har påven fått väldigt hög auktoritet. Det brottas man själva, det är en sak i sig i den katolska traditionen. Men när reformationen kom då på 1500-talet, det är ju, Sverige är ju då ett land i reformationens anda, ett lutherskt land, och det har vi varit i 500 år. Då bytte man ut den ena auktoriteten, påven, till en annan auktoritet, skriften alena, så Bibeln alena. Och det var liksom reformatorernas svar på katolska kyrkans missbruk under medeltiden. Inget av det har vi i den ortodoxa eller ursprungliga kristna traditionen, utan vi menar oss ha bevarat och vara kontinuiteten av den kyrkan som Kristus grundade.
Får jag bara ställa en fråga när du pratar om reformation? Är det bara liksom att det är det från, alltså att det, makten gick från påven till skriften, att det var att man kunde ha Bibeln? Eller vad innebär den här reformationen som du nämner?
Den innebär ju mycket såklart, men framförallt så var det vissa missbruk i den romersk-katolska kyrkan som man ville komma till rätta med. Luthers teser, som han, 95 teser som han spikade upp på kyrkporten i Wittenberg. De flesta av dem handlade om avlaten. Alltså huruvida, ja precis, om man kunde
köpa sig fri
från tid i skärselden. Men det kom att omfatta ännu mer av olika typer av missbruk. Och just påvens roll och auktoritet är en av de sakerna som man gjorde kritik mot.
För det här med avlatsbrev, var inte det en slags korruption där prästerna gynnade sig själva på något sätt? Att man hittade på ett brev, du kommer inte brinna så mycket i helvetet om du sticker till med lite pengar här. Så.
Säkert förekom korruption, men i grundtanken så...
Men vad var pengarna
så,
vägen då?
Peterskyrkan i Rom till exempel byggdes mer på det.
Jaha.
Alltså pengarna gick ju till att investera i kyrklig struktur.
Idag har man ju så här, man kan miljöcertifiera sig. Det är också ett slags avlatsbrev. Eller HBTQ-certifiera sig.
Ja, precis.
Och få visa att nu har jag betalt lite pengar. Nu är jag god. Nu är jag...
Ekomarknaden är ju nutidens avlatsbrev skulle jag säga.
Mm.
Där du köper dig fri från synd genom att ha fair trade eller... ekoodlat eller vad
ja, sånt.
Ja, man inte absolut. Ser så med flyget också. När jag ska till exempel flyga med bra flyg,
yes,
så kan jag betala för att plantera träd och grejer. Alla fattar ju att det är...
Eller biobränsle. Nu har de nu kört
biobränsle.
Bio.
Ja.
Du bara lägger på 500 spänn på din biljett och så ska det komma någon sorts biobränsle in i tanken.
Ja, men inte bara det att du köper avlat, utan du köper det också en bild av en dygdefull, att du är en dygdefull person.
Ja.
Och ofta så kommer det upp sån här, när du har köpt biljetten med 500 kronor extra, vill du twittra om det?
Ja. Klart. Men så sysslar inte åter också kyrkan med avlatsbrev?
Nej, vi har inte haft den det bruket i vår
tradition. När kom avlatsidén till? För den är väl inte med ursprungligen, va?
Nej, jag kan inte svara på det exakt när den dök upp.
Men den är inte ursprunglig så att säga?
Nej.
Okej.
Okay. Hmm. Den största skillnaden mellan ortodoxa grenen och katolik, är det påven, om man drar det väldigt liksom, generellt?
Ja, det är en av de två stora sakerna skulle jag säga. Den andra stora frågan som är stor teologiskt är ett tillägg i trosbekännelsen. Varje gudstjänst så säger vi en trosbekännelse. Jag tror på Gud Fader och så vidare. Och man gjorde den trosbekännelsen som vi läser är skriven och författad på sådana här möten som man kom samman för att göra. Och därför så, på grund av att den är författad på ett sådant möte, så äger den auktoritet. Men så var det några som la till separat och egenmäktigt ett tillägg angående den heliga ande.
Men det tillägget, är det katolska kyrkan som sysslar med det tillägget?
De har gjort tillägget, ja.
Jaha. Ja. Och ni ortodoxa är mer hardcore, att här ändrar vi ingenting.
Ja, precis. Alltså, vi har kvar trosbekännelsen så som den skrevs på de här kyrkomötena.
Så konflikten är lite hårdrockare och syntare?
Jag vet inte om analogin har någon bäring riktigt. Men...
det är lite tycke. Det var så här, liten detalj så för någon utifrån. Man ser inte skillnad.
Nej, men det är klart. Och sådana där saker, de spelar roll, men inte alla behöver sysselsätta sig med dem.
Nej.
Men om man tar människor som kommer till oss och söker sig till oss, som kontaktar mig till exempel och säger att jag är intresserad av ortodoxa kyrkan. För dem spelar det roll att vi har bevarat tron oförändrad. Att vi inte har lagt till såna här saker genom tidens lopp, utan vi står fortfarande för en kontinuitet och något ursprungligt. Så, och det kan tas uttryck delvis i det teologiska, som sådana små som syns som petitesser men som egentligen inte är det då. Men även andra saker, gudstjänsten till exempel, vi håller inte på att ändra i den, utan den ändring som sker är i så fall en organisk ändring. Som senaste ändringen gjordes på 1300-talet. Det säger någonting om vår...
Vad var det för ändring?
Man tog bort vissa böner ur gudstjänsten för att de var inte längre relevanta i den sociala kontexten.
Aha, så det var inte ens något spektakulärt det som
ändrades? Nej. Det finns ingen spektakulär förändring.
Att skapa förändringar, det händer inte. Men själva förändringarna i sig är inte heller så väsentliga. Så det är liksom, alltså förstår du vad jag menar? Det är väldigt konservativt. Det tar väldigt lång tid.
Ja, konservativt är ett svårt ord att använda i sammanhanget, därför att det är många som, det är behäftat med olika tolkningar. Men ja, det är konservativt på ett sätt. Den eventuella förändring som sker, sker långsamt och i djup kontinuitet med det som har gått före, och med en också blick framåt mot det som är kyrkans mål. Alltså, och det ligger ju utanför den här världen.
Om vi tittar på två personer, en katolik och en som är ortodox. Vi ser att de inte har någonting med liksom, alltså vi ser att de är djupt troende, eller religion är en viktig del av deras liv, men de är inte liksom i kyrkan och så. Hur ser deras liv ut? På vilket sätt skiljer sig deras liv och, alltså, i relation
i
till tron då?
Ja,
precis. Ja, men jag är katolik. Aha, okej, och jag är ortodox. Hur ser det ut?
Jättebra fråga. En ortodox som tar sin kyrkas lära på allvar och följer vad kyrkan rekommenderar har till exempel en bönerutin i sin vardag, gärna med morgon- och aftonbön, kanske 10 minuter eller något sånt där. Och går regelbundet till kyrkan och tar del av nattvarden och följer kyrkans faste rekommendationer. Vi har 4 stycken långa fasteperioder under året och fasta på onsdagar och fredagar till exempel. Och den fastan är då i princip vegansk kost. Och att man inte...
Och det här har ni haft hela tiden?
Ja. Ja,
vi var... Så ni var före med vegansk kost, före dem på Södermalm här? Och...
Ja, före dem i Umeå till och med, de här straight edge-gänget.
Så det är ert fel?
Okej, <Okay, wow. laughs> Det är en gammal klostertradition, eller egentligen inte klostertradition heller, men den har förfinats i klostertraditionen. Man säger att vi ska äta så som Adam och Eva åt i paradiset. Kött. Om man läser Bibeln så märker vi att Gud ger inte människan att äta kött förrän efter syndafloden, Noas ark och det här. När de kommer ut från arken så säger Gud, nu får ni äta kött. Men Adam och Eva får... Ja, det står att ni får alla fröbärande örter att äta och så här, av markens frukt. Och, så att det är ett sätt att komma tillbaka till det paradisiska tillståndet. Eller rättare sagt, öva sig att komma tillbaka till det. Om du tar katolska kyrkan idag så har många av de här urkyrkliga praktikerna försvunnit. För att man har velat anpassa sig mera till den samtid som man lever i. Ortodoxa kyrkan tänker inte så, eftersom människan till sin natur är samma i alla tider. Och därför så är medicinen för människans natur samma också i alla tider. Och det gäller bara att människor lyssnar till, alltså människor i kyrkan lyssnar till det budskap som kyrkan har. Människor utanför kyrkan kan inte vi säga att ni ska hålla på och fasta och ni ska göra si och så. Det blir helt irrelevant, för det är inte förankrat i den människans egna omvändelse.
Skulle man kunna säga att ortodoxa kyrkan är den här föräldern som inte anpassar sig efter trender och så, utan så det är det här som gäller i alla tider, generation efter generation, det är de reglerna som gäller. Skulle man kunna säga att det är en sån sträng förälder, eller inte sträng, men en som är bestämd i sin uppfattning?
Ja, men det är bra att du ändrar från sträng till bestämd kanske. Alltså, man kan vara auktoritär eller auktoritativ. En auktoritär förälder lyssnar inte på sina barn och omfamnar dem heller, kanske inte i kärlek. En auktoritativ förälder lyssnar men är tydlig, omfamnar sina barn, talar om för dem att han eller hon älskar dem och så vidare. Men är tydlig med att här gör vi på detta viset. Detta är vår familjs...
Hur går det här ihop med barnkonventionen och så? Oj. Va? Du skrattar.
Direkt. Ja, du tänker på barnkonventionen.
Men barnkonventionen har ju blivit lag i Sverige. Nu har vi ju, alltså att samhället ska ju anpassas efter barnen.
Ja, nu får de ha mobiltelefoner på SIS-hem och sånt där. Det är ju också barnkonventionen.
Ja, det är en del.
Ja, men det är ju inte... Alltså,
det är kanske en del av problemet.
Ja, lite så.
Menar du att det är vadå? Nej, det är väl inget problem med barn.
Mobiltelefon på SIS-hem är problem. Men jag förstår inte frågan riktigt. Menar du att...
Jag menar på att finns en konflikt där mellan...
Det moderna samhället, eller?
Ja, där barnen ska vara med och bestämma.
Aha.
Barn ska tillåtas, man ska rådgöra med dem och de ska gärna få vara med. Det kanske är fel att säga att barnen ska vara med och bestämma.
Nej,
ska...
det är inte fel. Du sa något som var väldigt intressant. Det är att ni utgår ifrån att människans natur alltid är densamma. Och jag tror att det är det som är kärnan i mycket av det som är modernitet idag, som många kritiserar. Att det finns en underliggande förväntan att människan på något sätt kan bli så här moraliskt bättre. Att människan utvecklas moraliskt hela tiden.
Det finns en progressiv tanke i det moderna samhället. Att exakt. Människan utvecklas moraliskt.
Exakt.
Ja, men där, det är ju ganska roligt att det var ju modernismens idé och sekularismens idé, eller vad man ska säga, upplysningen egentligen. Ta bort all religion, så kallad vidskepelse, så kommer människan bli förnuftig och agera enligt liksom en naturlig progression, ja, till att bli en bättre människa, både moraliskt och vetenskapligt och på alla sätt och vis. Men vad man fann, ja, först kom världskrigen och grusade den tanken på vissa plan, men ändå lever den kvar, därför att vi är materialistiska i vår del av världen och kan inte se bortom det som vi kan ta på eller uppleva med våra sinnen. Så vi tänker fortfarande att vi går framåt etiskt och moraliskt, men det blir mer och mer förvirrat och går mer och mer bort från någon form av skapelsegiven tanke om vad en människa är, så som då kyrkan tänker. Det där tåls att tänkas på även om man inte är troende, såklart. Alltså det finns ju memer som talar om detta ganska så bra, om att skönt, nu har vi gjort oss av med all religiös vidskepelse, och så är det någon som tar upp en bok med så blir män havande eller något sånt där. Alltså det blir ju bara ganska så märkligt.
Får jag ställa bara en så här viktig så här principiell fråga. Vi hade en religionsvetare här för ett tag sedan,
David
Thunfjell, och han pratade om att när man pratar om liksom historieböcker, religion, det är inte alltså ibland så kan man se saker och ting på ett symboliskt plan, men det är inte alltid så att de som är troende eller lärda så att de bokstavligen tror på allting. Om vi pratar till exempel om Adam och Eva eller Noas ark och så, hur ser du på de här delarna? Ser du det mer så här symboliskt, eller ser du mer
att det här har hänt?
Att det har hänt på riktigt och det är så vi ska förstå om världen.
Nej, alltså om man ser på Bibeln så är det viktigt att förstå vad det är för bok som, och vad det är den vill förmedla. Vad är det teologiska budskapet? I många av de här berättelserna som vi läser, som är flera tusen år gamla, så har referensramarna för oss gått förlorade. Och därför blir det väldigt svårt för oss att förstå. Om man tar då skapelseberättelsen, så finns det en väldigt intressant bild om man ser hur man byggde hedniska tempel i Mesopotamien för flera tusen år sedan. Så byggde man en
Babylons torn var väl...
Babels torn till exempel, ja. Är exempel på det. Som jag nu ska förklara.
Ja, förlåt.
man ville då manipulera gudarna. Så man byggde en trädgård till gudarna på ett högt berg gärna. Och man byggde en lerstaty av guden. Och sen så fanns det en rit av att du blåste in gudomens liv, eller gudens ande så att säga, i den här lerstatyn. Och liksom hade fångat den. Och sen kunde du manipulera gudomen till din fördel. Alltså du frambar offer så att det skulle gå dig väl i krig, eller du skulle föda många söner och så vidare. Sådana saker. Om man då läser skapelseberättelsen i första Mosebok, så ser man att det finns väldigt många paralleller, men det är som att skapelseberättelsens författare, eller att Gud genom dennes penna vill förmedla hur det verkligen ligger till. Och det är inte så att vi kan fånga honom som är verklig Gud någonsin i en liten lerstaty. Detta är ett tema i hela Gamla testamentet, för att ja, Israels folk hela tiden försöker ändå tillbe avgudar. Men istället är det Gud som på ett berg bygger en trädgård i vilken han placerar sin avbild, människan, av stoft från jorden. Och det är han som blåser in sitt liv i den och betjänar människan genom att ge den det paradisiska tillståndet. Alltså frukt och växter, skönhet, allt behag liksom. Som,
sex.
Ja, det är vissa kyrkofäder som...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det råder delade meningen. Kan vi säga, av våra helgon.
Men då skapade både Adam och Eva av en anledning ju.
Ja, absolut. Absolut. Ja, okej. Okay. Vill ni gå
på det ämnet? Vi kan skippa den detaljen.
Vi kan spara det till sen, men poängen nu är i alla fall...
Jag vill gärna gå in i det.
Ja, vi kan göra det sen, men poängen just nu är hur ska vi tolka bibelberättelsen? Mm. Så den här bibelberättelsen är... Det berättar för oss inte att vi kan fånga Gud och manipulera de som kallar sig för gudar, utan Gud är så mycket större, har skapat hela världen, har skapat oss. Det är från honom som vår livsande kommer, det är på grund av honom som vi lever, och det är också av honom vi har fått hela skapelsen som en gåva. Så det är en viktig teologisk poäng då att ta ur från bibelberättelsen i sig. Jag tror inte personligen att den är skriven som en vetenskapsbok i just den bemärkelsen det. Att vi har från efter 1700-talet. Det blir just en det. Anakronistisk läsning. Det är heller inte nödvändigt för vår tro att tolka den på det sättet.
Får jag ställa en annan fråga, Fader Mikael? Jag bara undrar, du idag Fader Mikael, men vem var du innan du blev Fader Mikael? Vad har du varit med om? Hur kom du in i den banan och blev en fader liksom?
Innan jag var Fader Mikael så var jag bara Mikael. En helt vanlig kille.
Och vad gjorde du då?
Jag är född och uppvuxen i en svensk kyrklig familj. Så min pappa är präst i Svenska kyrkan.
Okej. Okay.
Och jag har 7 syskon. Så en ganska stor familj. Och jag har varit i kyrkan varje söndag och suttit... längst bak i kyrkbänken och klottrat på papper.
Prästson kan man kalla det. De är ju oftast värst.
Ja, värst vet jag inte om jag var, men i alla fall. Mm. Men jag tänkte så småningom att jag skulle bli präst själv. Och påbörjade den resan genom att studera teologi på Göteborgs universitet. Och också påbörja processen med domkapitlet i Svenska kyrkan i Göteborg. Så ser det ut att man ska också påbörja ett ärende med kyrkans egna... administration, så att säga. Men under studiernas gång så var det 2 saker som hände. Dels så kom jag i kontakt med urkyrkan då. Alltså om ni tänker er de här kristna författarna som levde och verkade och skrev faktiskt lite grann direkt efter apostlarna. Alltså tiden direkt efter Jesus och så. Det finns bevarat och mycket finns översatt på svenska. Och jag började läsa det. Tänkte, aha, det här känner jag inte riktigt igen i Svenska kyrkan idag.
Men när du skulle gå och utbilda dig så här, tvekar du på den tron redan, alltså innan du kom i kontakt, tvekar du någonsin på din religiösa tro att kan det här vara 100% sant eller lajvar de här människorna? Förstår du vad min fråga är? Eller vacklar du någon gång i tron?
Jag har haft en period av vacklande i min ungdom. Uh-huh. Så att det kan man väl säga att jag hade gjort upp med tidigare. Uh-huh. Just den frågan. För mig har det varit ganska självklart med den kristna tron under stor del. Man kan ju säga då att det är bara för att du är prästson. Men jag kan säga att det kanske tack vare att jag är prästson. Jag är väldigt glad för det. Att jag har... Det är många idag som inte vet någonting om kristen tro. Det de vet är felinformerat av nidbilder eller parodier på den kristna tron. Jag har sett genom mina föräldrar äkta och genuin levande kristen tro utlevd. Och det är något som jag är väldigt tacksam för. Så stark barnatro, men också något som jag har behövt göra till min egen tro.
Och när du säger att du har gjort det till din egen tro... Rättar man fel, men är inte det en konflikt mellan den ortodoxa och den svenska? Eller är jag ute hos famlar?
Nej, men när jag säger min egen tro så menar jag min egen, alltså min egen, jag tar ansvar för min egen tros utveckling.
Okay.
Och det är någonting som alla måste göra. Även om man döps som barn, som ortodox, så är det ändå så att du behöver se till att den tron blir något som blir levande och verksamt i ditt vardagsliv. Så det är inte så att, ja, du behöver göra det levande för dig själv helt enkelt.
Och du kom i kontakt med den här urkyrkan.
Precis, och sen så kom också en vän tillbaka från en resa i USA och hade just varit inne i en ortodox kyrka då och sa, kom tillbaka och sa att ja, men hör du, jag ska ta och bli ortodox. Och så var jag väldigt intresserad och ville följa med till hans gudstjänster. Och där kände jag igen fortfarande det jag hade då läst. Där fanns det kvar, det som jag hade läst om i urkyrkan. Ja, jag sökte vidare. Jag läste så mycket jag kunde. Jag är något av ett läshuvud. Så det är mitt sätt att tillägna mig kunskap. Och tyckte mig se en röd tråd genom historien från apostlarnas dagar. Från Jesu tid till vår tid nu. En bevarad, ett sätt att vara kyrka och uttrycka tro på som var bevarat i den ortodoxa traditionen. Som jag upplevde var förvanskat på olika sätt i den romersk-katolska och lutherska traditionen då.
Är inte det ganska, om vi går tillbaka till vår prästson, är inte det den ultimata revolten mot pappa?
Nej, tvärtom alltså. Både pappa och mamma har alltid talat med stor respekt för de gamla kyrkorna. Pappa hade en armenisk studiekamrat under sin studietid till exempel, och han har alltid pratat mycket om folkmordet på armenier och kristna i Osmanska riket. Så det var inte så mycket uppror. För mig var det en nödvändighet. Alltså, det fanns saker i Svenska kyrkan som jag upplevde brast, och jag upplevde att det fanns saker i grundfundamentet för den lutherska tron som skulle göra att oavsett hur ofta du rebootade så skulle samma problem visa sig igen.
Som vad då till exempel?
Den grundproblemet är tanken på skriften alena som fundament för din tro. Därför att vad det får tillfälle i praktiken är subjektet alena, alltså läsaren alena. Det finns en klassisk judisk hörsägen om att om du frågar 5 rabbiner om vad det står i skriften så kommer du få 6 svar. Och så är det när man läser skriften, så utan att ha någon form av vägledning eller hjälp och tolkningsram så kommer du att kunna komma fram till vad som helst.
Men skulle inte deras kritik då vara att, men om du lyssnar på en ortodox tolkning så får du 1 miljon svar, för det finns inget skrivet, vi vet inte vad vi ska utgå ifrån.
Men det finns ju något skrivet. Alltså, vi har ju också Bibeln i ortodoxa kyrkan, men den är en integrerad del i en stor helhet av det som, om man säger att skriften alena utgör fundamentet i den lutherska tron, så är den heliga traditionen fundamentet i vår tro. Och där ingår flera olika saker. Skriften är en av dem, Bibeln alltså. Men Bibeln läses inte frånskild från andra saker inom samma grundfundament, till exempel gudstjänsternas texter, de här kyrkomötenas beslut, ikonernas plats i kyrkan, alltså de heliga bilderna som finns och som är så att säga teologi i bildform, och lite andra saker också. Allt det ses som en helhet som är vår tros grundfundament, och det i sin tur har vi av Herrens löfte att den heliga ande ska komma och undervisa er om hela sanningen. Så det egentligen är det en karismatisk kyrka i den bemärkelsen att det är den heliga ande som utgör själva livet och vägledningen i kyrkan. Det går inte att verifiera, men om man ska verifiera det så fastnar man då i det upplysningsparadigmet.
Kanske inte en slump att Sverige grundades av en byråkrat och att lutheranismen fick väldigt stark fäste här. Det var Gud, nu har jag tappat hans namn.
Martin Luther?
Nej.
Oxenstierna.
Exakt. Han var en byråkratkrigare. Det var ingen fältkrigare. Så det som inte går att verifiera gör nog många i Sverige väldigt oroliga. Om du inte har det på papper. Det ska vara på papper.
Absolut.
Det ska vara en underskrift någonstans. Det måste gå att verifiera med tecken.
Mm. Allting i skrift är giltigt. Muntliga, det kan man förkasta.
Mm. Medan i en del andra kulturer precis tvärtom. Mm. När vi pratade med Per Brinkemo när han jobbade inom Somaliska föreningen i Malmö, tror jag det var, så berättade han att det han skrev på tavlan, det var som att det inte gällde. Han var tvungen att förklara det muntligt. Ja. Då blev det ett avtal. Medan i Sverige är det tvärtom. Mm. Det är det som är skrivet som blir liksom det man följer. Mm. Det någon har sagt. Okej, det är klart man får muntligt avtal gäller, men det är inte 100%. Mm.
Jag tror det är därför semesterpaketen i Sverige är 2 veckor långa. Det har de varit sedan charter blev en grej. För att jag tror att en svensk som är väl extremen av västerländska hjärnan, när den åker till Tunisien på sin sommarsemester och så går den på marknaden och ska köpa någon så här scarf eller skärp eller någonting. Och när den börjar inse att priserna som står på lappen, de är helt irrelevanta. Det är bara någonting för att starta en konversation. Sen är det ju konversationens utfall som avgör vad det här skärpet kommer kosta. Och jag tror att det här skapar någon sorts själslig utbrändhet i en västerländsk hjärna. Att du till slut blir galen. Det som står, jag fattar ingenting.
Vi klarar bara 2 veckor.
2 veckor innan du blir lack och så kommer du aldrig vilja åka dit igen. Så det är en optimal 2 veckor klarar av en oral kultur. Sen är det kört.
Ja, men det ligger säkert någonting i det. Vi är ju väldigt, eller jag själv är en kontrollmänniska. Det liksom, har vi sagt att vi ska börja gudstjänsten 10:00, då är det 10 som gäller. Men det finns ett begrepp som är ortodox tid. Eller ja, vi börjar 10:00, ortodox tid. Det betyder att vi börjar 10:30.
Okay. Jag kallar det persisk tid.
Ja, persisk tid, ja. Precis. Allting söder om Tyskland.
Alltså för det första så att den titeln fader. Varför ska det vara en faderstitel? Varför kan det inte bara vara Mikael? Vad innefattar begreppet fader?
Mm. Vi är ju generellt sett emot allt som eventuellt antyder en hierarkisk ordning i vår jämlika del av världen. Men titeln fader ger man till ortodoxa präster därför att de är företrädare inför Gud för den andliga familjen som är kyrkan. Om man ser på fadersrollen, egentligen patriarkerna till exempel, det betyder ju fäderna. I gamla testamentet, Abraham, Isak och Jakob, Mose och andra, så ser man att de var de som företrädde sin familj och frambar offer till Gud för sin familjs skull. Och därför en fader, en präst i den ortodoxa kyrkan, är en som företräder och frambär tillsammans med församlingen, familjen, offer till Gud. Och offret som vi frambär, det är Kristus själv, men det är en annan femma. Men för att svara på den frågan, en som företräder och en som också är som en fader för sina andliga barn.
I det här moderna samhället som vi befinner oss i, där jämställdhet är så här nyckeln och man ska vara till och med, en del kan vara radikal feminist och sådär. Hur möter fader Mikael och den ortodoxa församlingen de här typen av element som jobbar mycket med jämställdhet och kvinnans roll i samhället och vill ta över makten? Eller inte ta, jämbalansera makten skulle man säga.
Ja, det beror på vilka du frågar, men ändå mainline är jämbalansera, absolut. Alltså, det finns ju många aspekter av framförallt de kanske första och eventuellt andra vågens feminism som man som kristen kan skriva under på. I och med att vi lever i en fallen värld så har olika syndiga förhållanden rått mellan människor, inte bara mellan män och kvinnor utan mellan människor generellt sett. Och det är sådant som vi tror kan rättas till i kyrkans gemenskap. Men världen och världshistorien är full av exempel på, om vi tar just män och kvinnor, på hur män genom sin styrka har missbrukat sin roll i relation till kvinnor. Istället för den här självutgivande och självuppoffrande kärleken som jag talade om tidigare, så har man skott sig själv på alla möjliga olika sätt och våldfört sig på kvinnor och så vidare. Så där finns en viktig aspekt att tala om. Samtidigt, du kan inte svara på ett problem i världen ojämlikhet mellan könen till exempel, som finns därför att människan har fallit bort från Gud, genom att införa en ny teori som heller inte räknar med Gud, sett utifrån kyrkans perspektiv. Därför tror vi att det är kyrkan som också har vägledningen att ge för uppbyggliga relationer mellan könen. Och det hänger delvis ihop med att vi behöver bejaka att vi är, som du Arskan sa, jag som person har också min kropp. Det är en del av vad min person utgör och kommer vara del i min frälsning också i evigheten. Inte bara min själ utan kroppen också. Det betyder att i kroppen så finns det min manlighet som också utgör en del av vem jag är som person. Och det måste jag då använda i enlighet med hur Gud har skapat oss. Sen hur man, jag har försökt att gå i svarsmål mot några radikalfeminister en gång. Och det slutade som man kunde tänka sig att det skulle sluta. Nämligen att de inte bemötte vad jag sa utan kastade olika invektiv mot mig.
Men du är ju så att säga en företrädare för patriarkatet bokstavligen.
Ja, jag hör till Antiochias patriarkat.
Ja.
Alltså, det heter ju så för att vår främsta biskop är patriarken av Antiochia. Men det är ett annat patriarkat än vad som finns i den teoribildningen.
Om jag skulle gå med i den ortodoxa kyrkan, kan jag då utan att ljuga säga att hej, det är jag som är patriarkatet?
Ja, om du vill.
Men när man säger krossa patriarkatet, det är inte dig man ska krossa, eller?
Nej, det är inte ortodoxa kyrkan man egentligen syftar på.
Det är ju strukturen, men det är
ju alltså det är en del av en struktur inom den radikalfeministiska filosofin.
Ja,
så att det är en grej men som de får stå för.
Kan du berätta det då? Vad patriarkat i ert sammanhang, vad är det? För du var inne på att det är inte det sorts patriarkat som radikalfeminismen
Nej, jag tror att om radikalfeminismen vill tala om patriarkatet utifrån den fallna världens premisser och sett då det som jag beskrev, att män har skott sig på kvinnans bekostnad. Däremot så har man kanske inte alltid sett att även kvinnan har maktmedel att begagna i relation till män. Så det är ju något som saknas i den radikalfeministiska analysen. Och man ser i samma analys bara världsliga mål, nämligen en jämn fördelning mellan makt och inflytande och sådana saker. Inte oviktigt, men ändå inte fullkomligt heller. Vi talar om patriarkatet i ortodoxa kyrkan delvis, så har det att göra med den administrativa strukturen av kyrkan. Kyrkans överhuvud i de 16 olika lokalkyrkorna kallas ofta för patriark. Patriarken av Antiochia, Jerusalem, Moskva eller och så vidare. Det vill säga den främste fadersfiguren. Men vad faderskapet består i. Och det finns en viktig skillnad här. Det är inte mansvälde utan det är faderskapsvälde. Och därför måste man fråga sig, vad är faderskap då? Och som jag nämnde tidigare, det är en fader en som frambär, som företräder familjen inför Gud och som också lever på ett självuppoffrande sätt i relation till sin familj och de i vidare bemärkelse också fosterlandet och människor i sin omgivning generellt sett. Det är vad faderskap till syvende och sist handlar om.
För radikalfeministen, om vi tar nidbilden av den, den skulle ju säga att nej, men kvinnan är helt maktlös för det är mannen som har plundrat och tagit för sig och gjort vad han vill. Och du menar att kvinnan inte alls saknar maktmedel heller. Hur skulle en ortodox tolkning av, vad skulle kvinnans maktmedel vara från ert perspektiv?
Jag vet inte så mycket just ifrån ett ortodoxt perspektiv, men jag tycker att det är en fattig syn på historien om man inte kan inse kvinnans inflytande genom sina särskilda maktmedel genom historien. Om det inte då är genom muskler, våld och den typen av direkt inflytande, så finns det ändå andra vägar för kvinnor att utöva makt som vi har sett genom historien.
Och vad skulle det kunna vara?
Vad det skulle kunna vara till exempel mer indirekta vägar, mera, vad ska man säga, listiga vägar. Jag vet inte om det är särskilt intressant att höra mig tala om
sociala
det.
Sociala
mer åt det hållet. Men vad jag skulle komma till i alla fall, jag har försökt att ge vid ett tillfälle att kanske varna för att importera radikalfeminism i kristna kretsar. Men det var inte väldigt fruktgivande kanske. Jag tror att det är svårt att komma utifrån och tala om för någon att hör du, det här som du tänker är fel eller det är galet. Tyvärr måste många upptäcka det själva och se huruvida det är fruktgivande eller inte. Därför så det bästa sättet är att försöka leva ett genuint ortodoxt kristet liv. Att försöka eftersträva den här självutgivande kärleken eller vad det kan vara. Och sen så får människor attraheras av det eller inte. Och som sagt, det är människans fria val att låta sig göra det eller inte. Det är liksom, ja, ibland om man påtalar någons eventuella brister så kan det bara bli att man så att säga förstärker skyttegravarna.
En helt annan fråga när du ändå är här. Min sambo är från Ryssland och hennes mossa är ju, jag höll på att säga KGB, men rysk babushka. Hon ska veta och ha koll på allt och ha sina idéer. Och ibland när vi städade hemma så långt in i en byrålåda, då hittar man en liten ikon som hon har gömt där av, ja, det kan vara en av alla. Du vet inte hur många ikoner finns det, helgon, det finns väl en hel del.
Tusentals.
Ja. Och hon gömmer ut lite sådana där för att det ska skydda i hemmet. För Paulina vill gärna inte ha dem uppe, för hon är verkligen ointresserad av ortodoxa kyrkan. Hon är nästan så här ryggat tillbaka om man nämnde det. Men enligt hennes mossa så ska de finnas i hemmet för att det skyddar och det finns en bra poäng med det och allting. Är det så inom ortodoxin eller är det bara babushkan som har galna idéer?
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag vill inte tala ner din svärmor.
Jag gör det gladeligen, men okej. Okay. Okay. Ja.
Men det kan finnas vissa folkliga uttryck kanske för tron ibland som tar sig magiska uttryckssätt.
Ja.
Så att om du har en ikon eller något sånt där så är det per definition ett skydd mot onda krafter eller vad det kan vara.
Ja.
Men jag tror snarare att det är en samverkan mellan dig och helgonet. Att helgonet finns med som en delvis inspiration men också beskyddare från sin plats inför tronen i himmelen. Men också genom att du också lever i samstämmighet med det kristna livet som helgonet på ikonen ger exempel på. Så att du också genom ikonen påminns om att vända dig till Kristus för hjälp. Snarare än att så att säga lämna det som en talisman.
Det finns ju en rationell idé med det att om du ser en bild på något helgon. Helgon är alltid känd för hur de har agerat i något sammanhang. De har gjort något i sitt jordeliv och det gjorde att de blev ett helgon.
Mm.
Och så ska man då dra lärdom av det som en anekdot, eller ja, älska din fiende, eller ta hand om någon spetälska, eller vad det nu kan vara för någonting. Och så kan jag köpa att om den hänger på väggen och man ser den, så påminns man om det. Ja just det, jag var så förbannad på grannen, men jag kanske ska försöka vara lite snäll mot honom, men då han kanske haft en jobbig dag och hej och hå. Att man liksom försöker locka fram det bästa ur en. Men att gömma den då i byrålådan längst ner under kläderna, om man upptäcker den efter ett halvår när man städar där, det, där ser jag liksom ingen poäng. Men jag tänkte det är nog bara hennes skrockfullheter då.
Ja, men vi har ikonerna i kyrkans liv just för att påminna oss om vart vi är på väg, som vi har talat om här, vårt mål som skapade varelser, men också påminna om att i vårt vardagsliv, det är där som helheten sker. Vi ska inte tänka att vi kan, om jag bara sticker till Himalaya i 3 månader, då kommer jag äntligen uppnå helhet, utan helheten det är liksom i det allra mest vardagliga, att i när du liksom torkar ditt barns blöjolycka för 3:e gången denna natten, fortfarande göra det med mildhet och med liksom tålamod i den typen av prövning, eller vad det nu kan röra sig om. Och att de heligas liv och Kristus själv är med oss i vår vardag, i allt som vi gör. Inte bara när vi går till kyrkan på söndagar, så att vi liksom fejkar fromhet när vi kommer till kyrkan. Och sen när vi kommer hem så glömmer vi bort allting som vi bad, allting som prästen sa, allting som vi sa med fromma leenden till våra medmänniskor i kyrkan, och liksom lever som om det inte gick att se att vi var kristna överhuvudtaget. Så man kan också se det som en påminnelse av att den himmelska verkligheten är närvarande i vårt vardagsliv. Det är också ikonens syfte.
För att ställa en fråga till dig, Chang. Utifrån de här ikonerna och helgon, vilka ser du som, vilka är dina helgon, eller vilka är dina företrädarbild som du tänker på att utifrån den personen, så där skulle jag vilja leva och jag måste förbättra mig, då tänker jag på de här karaktärerna. Finns det några speciella personer som du kommer nära till?
Frågan är väldigt intressant, för jag, hur mycket jag än funderar, jag vet inte om jag har någon, möjligen lite Elon Musk.
Ja. Vad heter han? Fanns det inte någon snubbe som hette Östros eller någon? Så han är, vad fan får jag för pengarna?
Ja, vdn på Scania.
För detta vdn.
Ja, när jag var lite så fascinerades jag mycket av honom. För det var det här rationella industritänket. Han skapade någonting och det finns en del historier om Scania. Man märkte att man hade lite sjukfrånvaro på jobbet. Och det kostar ju företaget pengar att ta in andra och folk inte dyker upp på industribandet. Och så började man grotta ner i detta och upptäckte att vårdcentralerna funkar inte helt till freds. Det tar lång tid och det är inte alltid man får rätt hjälp och olika saker. Det kostar pengar för Scania. Så då hittade man på en egen sjukvård inom företaget och löste det och fick ner sjukskrivningar. Och det blev bättre. Och det ville man ju då liksom, men det här var ju fler, som även folk som inte jobbade på Scania ville ju söka sig dit då, så försökte man ju då knoppa av detta och göra det här och sådär. Men man har liksom uppfunnit sjukvården fast på ett lite effektivare och lite bättre sätt som funkade bättre för folk och så, men det var ju sossarna emot det, för det konkurrerar ju mot deras statliga, så det vill man ju inte tillåta. Så det finns massa så här sidoberättelser om människor som liksom, sådär rädda med Volvo och Saab också, när man läser historierna bakom, som är fascinerande, det är att det var ju inte bara att tjäna pengar helt och hållet. Det var ju att göra saker bättre. Och många gånger går det hand i hand. Att det är klart, bygger jag en bättre bil, en bättre lastbil, en bättre flygplan som håller längre, billigare i service, liksom, och dricker mindre bränsle, mer ekonomisk. Det är klart att det finns i grunden ett ekonomiskt incitament för folk då att hellre köpa det framför en konkurrent. Men det var också en drivkraft allt i övrigt att göra saker bättre. Försöka liksom förbättra samhället. Inte utifrån några galna, flummiga idéer, utan väldigt konkreta. Okej, här ser vi problem, människor i sin vardag. Vad kan vi göra för att lösa detta? Så att likadant i byggbranschen. Man vill få bort radon i hus eller risk för mögel eller något annat. Ja, men då hittar man på nya byggtekniker och gör dem billigare med det gamla sättet. Folk som verkligen tänker till och så här. Sånt där har fascinerat mig.
Och konkret, då är det, vilka karaktärer är det förutom Elon Musk? Vad är det som gör med honom som Alltså är det, kan ja, man titta på Elon Musk och tänka så här, som honom, nu ska jag sköta mig eller nu ska jag, eller?
Ja, men i Elon är en människa som drivs, han som jag läser honom eller förstår honom, syftet är inte att bli världens rikaste person, det var bara en grej på vägen. Han har ett annat syfte, han vill förbättra saker, han vill att människor ska leva längre, att vi ska kunna, han är rädd att mänskligheten kan dö ut, för det kan, är vi bara på en planet så är vi väldigt utsatta. Skulle något hända med jordklotet så upphör vi att existera. Därför ska jag vilja göra människan att han ska bo på fler planeter. Man kan tycka att det är en galen idé, men resonemanget, drivkraften bakom är ju ganska... Det kan man ju inte säga negativt. Han vill att människor ska kunna leva i framtiden och hela det här. Och han satsar allt på det kortet och gör allt vad han kan för att nå dit. Och ser ju nästan på väg ut och lyckas också. Och det är klart, det fascinerar mig. Det är väldigt enkelt att jag driver upp ett företag, jag tjänar pengar för jag ska ha den fetaste bilen, jag ska ha de dyraste märkeskläderna, jag ska visa upp för alla liksom och hej och hå. Men det är ju väldigt egoistiskt. I Elon, du ser ju inte honom liksom flasha med dyra grejer eller att han vill nå någon speciellt hög social status. Tvärtom, han skriver ju mycket saker som snarare gör att han får massa skit och liksom det är en annan drivkraft där. Och jag vet inte, jag attraheras av det. Det viktiga kapitalet, det kanske inte var då på bankkontot, det var då åstadkommer i livet, om man säger så. Att det finns en verkshöjd på sakerna och mitt i all galenskap så är han ju ett geni på många sätt. Och lever ut. Det finns ju väldigt många människor som går till jobbet 7-4, de är med sin sambo, de åker på semester till samma ställe varje år och lever sitt liv och sen är det guldklocka och pension. Men som har idéer som skulle kunna vara jättestora men vågar aldrig förverkliga det för att man bromsar sig. Man är så inskolad i ett visst sätt att leva och så håller man sig där. Man ska inte tro man är något eller man vågar inte. Man, så här. Och någonstans så tycker jag att människor som vågar kliva utanför de ramarna och följa någon slags idé, jag fascineras av det. Ja, det på ett sätt så skulle... Det kan man, ska man koppla det till kristendom så kan man väl se det på två sätt. Det ena är väl att vi har ju fått ramar genom Bibeln och den traditionen inom en kyrka och sådär. Samtidigt kan du ju vända på det att de som var helgon, de gjorde ju någonting som stack ut i den samtiden. Som skapade liksom ett eftermäle som folk kom ihåg. De blev ju som sagt helgon av en anledning. Så nu säger jag inte att Elon Musk är ett helgon. Men min poäng är att människor som gör något extraordinärt, det fascineras man ju av. Och det tror jag väl alla människor fascineras av på ett eller annat sätt.
En grej med de kristna helgonen dock är att det finns alltid någon som de pekar vidare mot. Alltså de är helgon därför att de har pekat vidare mot Kristus.
Aha.
Så det är själva, det är en särskiljande aspekt av vad det innebär att vara helgon i kristen tradition. Så oavsett vad de har gjort så har de gjort det till Kristi ära på något sätt. Eller om de som martyrerna har de givit sitt liv för sin tro på Kristus. Eller de pekar alltid vidare mot honom som det första och främsta exemplet eller förebilden.
Min bild är dock att för att bli ett helgon så är det liksom en exceptionell prestation inom kristendomen eller hur man ska säga, eller genom det filtret att se på det. På samma sätt om du tittar med ingenjörens glasögon, nu lämnar vi det andliga, vi lämnar det religiösa, utan vi tittar på ingenjören, så människor som Elon Musk och vad heter de, Laval, det var ju väldigt många svenska uppfinnare med, de har ju liksom gjort något extraordinärt som andra inspireras av och följer. Visst, här finns ingen idé om någon gud eller Jesus eller någonting sånt. Det är inget sånt mål, utan här är det mer här och nu, det materiella, göra saker bättre. Men det har jag ju liksom fascinerats av.
Ashkan, har du någon nuvarande person som du skulle vilja, alltså helgon kanske är fel ord, men inspireras, alltså, som honom eller som hen vill jag leva mitt liv?
Känner ni till Wired Magazine?
Oh.
Det är så här tech-tidning i alla fall.
Ja, jag har läst den.
Han som grundade den på 90-talet, han har skrivit rätt mycket böcker om teknik och vad det här gör med oss. Och han myntade ett begrepp som heter protopia. Så i den boken så avfärdar han dystopiska berättelser om varför de aldrig slår in och varför det inte funkar. Och samma sak med utopiska. Och han menar att det enda människan någonsin har gjort, det är att förbättra saker pyttelite åt gången över långa tidsförlopp. Och liksom, det är det bästa vi kan göra. Det finns, släng alla utopidrömmar i brunnen, släng alla idéer om att du en dag kommer vakna upp och bara vara lycklig och nöjd med livet. Det enda du kan göra är att förbättra någonting lite grann åt gången.
Är inte det taoismen lite? Att det inte är målet som är, utan rörelsen ditåt. Vi förbättrar hela tiden små saker och varje gång vi gör det så...
Du skulle kunna tolka det så, men det går också ihop med att stirra verkligheten i vitögat. Inte bara döden, för det är väl en ganska stor fråga som ligger långt bort. Men också att du får vara ärlig med människor och inte säga till folk att, vet du vad, du kan bli vad du vill. Alltså när du säger det till barn så har du förstört deras livsupplevelse egentligen, ska jag väl säga. Det är det mest oärliga du kan säga. Den bästa gåva jag har fått, det var efter en basketmatch som min pappa kollade på. Och jag hade hållit på skitlänge med basket. Jag var inte sämst. Jag var en pålitlig, medioker spelare du kan stoppa in då och då. För att göra vissa saker. Men jag var ingen stjärna. Han bara, look, liksom, jag har försökt peppa dig länge. Bett dig träna på de här sakerna, förbättra det här. Jag tror inte du kommer bli en B-stjärna. Och jag visste ju det. Jag har ju vetat det, man är inte dum. Jag har ju känt på med det. Och när han sa det, jag bara, fan, det är sant.
Men vad gjorde det med dig när han sa så?
Att jag bara kunde acceptera det och säga, okej, fuck it, varför håller jag på med det här? Förlåt för att jag svär.
Nej, ingen fara, men han sa det alldeles säkert på ett sätt som också var liksom av omsorg. Han förmedlade nog omsorg när han sa det.
Det var med största omsorg. Han sa istället, så här, jag förstår varför du vill spela basket, för det är liksom coolt och du vill hänga med de här. Och så här, men tänk på alla de här sakerna du klarar av nästan helt utan effort. Mm. Det är som att du har någon sorts talang för det.
Exakt.
Har du provat att lägga ner all kraft på det? Och då slutar jag på basket och börjar hålla på med musik till exempel. Men det ingår i det, att du stirrar verkligheten i vitögat. Och att barn fostras i en kultur där man inte säger till dem, du kan bli allting. Och istället lär barnen att genom ritualer och skolsystem och allt möjligt lista ut vad jag är bra på, vad jag är dålig på, vilka styrkor har jag, svagheter. Vilka svagheter kan jag förbättra? Eller behöver jag förbättra för att kunna få utlopp för den här talangen som jag har till exempel? Mm. Och så styrs man i den riktningen. Utifrån den faktiska natur man har fått med sig. De kort man har fått delat med sig. Och om du får så många människor... Så du är brutalt ärlig med kidsen. På ett omsorgsfullt sätt. Och lär ungen att känna sin egen natur. Och förstå vem den är och vem den faktiskt inte är. Så den inte kommer på villfarelsedrömmar.
Men när du säger att den kommer på villfarelsedrömmar. Jag tänker, när du säger så, så tänker jag på... Att det finns ju en föreställning kring vad man kan bli och vad man inte kan bli. Men att man inte tänker utanför boxen skapar ju hinder och gör att man fortsätter i små mallar. Medans tanken på att du kan också åstadkomma bli en astronaut fast att du är kvinna eller tjej. Så tolkar jag lite grann, men det är inte det du menar egentligen.
Nej, alltså de flesta kommer aldrig kunna bli astronauter. De flesta människor som har levt och någonsin kommer leva kommer aldrig kunna bli astronauter oavsett hur mycket de än krigar. Och det behöver inte nödvändigtvis ha att göra med ditt kön. Då har det inte att göra med det. Men när du preppar upp en hel generation med att du kan bli vem som helst, du kan bli vad som helst, du kan bli mäktig, du kan bli det här. Ja, ska man hårdra det blir resultatet att du har en hel armé av människor med diplom från universitetet och är förbannade för att de inte har blivit toppjuristen de har tittat på Netflix och när de kollat på Suits. Och så startar de någon aktivistgrupp och ska riva ner samhället istället för de är förbannade för att de inte har fått det som stod på det här falska kontraktet de fick som barn. Och där kommer protopia in. Att utifrån dina förutsättningar, det du har, så kan du alltid förbättra någonting. Och ja, i det så ingår också att gå utanför boxen när det krävs.
Ja, men det där är, jag tycker du är inne på en jätteviktig grej. Jag tänker på Paulus, aposteln Paulus, en av kyrkans viktigaste gestalter i urkyrkan då, en av apostlarna. Han skriver i ett av sina brev att han liknar kyrkan då vid en kropp där alla kroppens delar fyller en funktion. Väldigt pedagogiskt, och säger också då att handen får inte säga till ögat jag behöver det inte, och ögat får inte säga till örat jag behöver det inte, utan alla fyller en funktion i kyrkans kropp och alla får liv av samma heliga ande. man kan ju säga i analogi med samhället i stort att vi kanske skulle må gott av att bejaka att det kommer finnas en viss inbyggd, vad ska man säga, hierarki eller ojämlikhet, om man vill kalla det så, alltså svära i kyrkan Sverige så att säga. Men det kan hända att det finns en viss ojämlikhet, men att samhället generellt kommer att må bättre om man bejakar det, att vissa är mer lämpade för somligt och andra för annat. Där, dock måste det finnas frihet för människor att få göra det valet själva. Men jag håller helt med dig att man får sluta säga att alla kan bli huvudet då, om man ska jämföra det med
alla kan Paulus inte bli patriarken.
Alla kan inte bli patriarken, nej precis. Nej.
Men inom ortodoxa kyrkan finns det inte kvinnliga präster, va?
Nej.
Nej. Om feministerna kommer och gnäller på er. Det...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb sista måltid. De har grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. För att betala räkningar. Köpa blodpudding till familjen. Åka tunnelbana. Eller dricka en kall Norrlands guld på uteservering ibland. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som ett par kaffe latte ute på torget. Per månad. Som ett pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plätt. Tak, min vän.